Härligt. Ja, mitt namn är Jorge Moreno och är en av pastorerna i den här kyrkan. Och jag vill att du ska känna dig varm välkommen och även ni som följer oss online också. Förra veckan pratade Judith om varför var det nödvändigt att Jesus skulle dö på korset. Och idag kommer jag att prata om varför är det nödvändigt att även vi behöver dö. Ja, så det blir inte många halleluja idag från er sida. Men ett amen då och då kan vara bra. Bibeln talar väldigt mycket om liv. Men likväl talar väldigt mycket om död. För att vi människor ska få det här livet som Gud vill ge oss. Ett liv i gemenskap med honom. Ett liv i frihet. Frihet från vad? Från synden. Från Satans grepp. Från döden. Ett liv full av frid och kärlek och glädje. Ett liv som sträcker sig bortom döden. Ett evigt liv. Var Jesus tvungen att ge sitt liv på ett kors för dig och mig. Jag vet inte om det där påverkade dig, men det påverkade mig för länge sedan i ett främmande land. Då var jag 19 år. Och jag kommer från ett katolsk familj. Så det här med Jesus, det hade jag hört för. Men det var hela tiden det här med Jesus dog för alla människor. Och jag på något sätt jag gömde mig bakom alla människor. Tills det var någon som sa, nej, Jesus dog inte för alla människor. Jesus dog för dig. Och helt plötsligt blev det personligt. Och det där, mina vänner, det vände. Det rörde på insidan. Jag tänkte, men varför? Jag har inte gjort någonting. Varför dog han för mig? Och då kom svaret, det är för att han älskar dig. Kan det stämma att Gud älskar mig så mycket? Att han gick mot ett kors för min skull. Det här är alldeles för bra för att vara sant. Då var jag 19 år. Många år senare, jag skulle inte säga hur många. Men många år senare har jag upptäckt en sak. Att det stämmer. Att det stämmer. Han dog för dig och han dog för mig. Ibland säger vi att frälsningen är gratis. Och jag tycker att när vi säger det är lite missvisande. För att även om jag inte behöver betala någonting för den. Någon var tvungen att betala. Det var Gud som betalade ett väldigt, väldigt högt pris. Och det betalade genom att Jesus gav sitt liv på ett kors. Så jag tänker mer att det finns ett bättre ord för att beskriva frälsningen. Och det är att frälsning inte är gratis, men den är ovärderlig. Det går inte att sätta en siffra bredvid. Det som Jesus gjorde på korset kan inte beskrivas med siffror. Det var ovärderlig. Den frälsning som du har, den är inte gratis, den är ovärderlig. Den frälsning som Gud erbjuder, det har aldrig handlat om att bli perfekt för allt i världen. Utan att tro på han som är perfekt. Gud söker inte perfektion i det här livet. Det han söker är en nära relation. Den frälsning Gud erbjuder handlar inte om att prestera bättre, att bli lite duktigare. Utan att tro på han som är bäst. Så Bibelns budskap handlar hela tiden om en sak. Att berätta för oss att vi inte kan frälsa oss själva. Vi räcker inte till. Vi förtjänar inte himlen. Och det spelar ingen roll vad vi än gör. Vi alla är i stort behov av en frälsare. Därför, nu kommer det stora därför. Därför kom Jesus till oss. Inte för att skapa kristendomen. Skapa en ny religion. Utan för att göra det möjligt för varje människa att komma nära Gud. Att ha en nära relation till Gud. Jag skulle vilja att vi läser en bibeltext. Och det är Efesierbrevet kapitel 2, vers 8-9. Och där skriver Paulus så här. Om nåden är ni frälsta. Alltså vi är frälsta av nåd. Av nåd. Så det här är oförtjänt. Genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Så det finns ingen människa på jorden. Det spelar ingen roll vad du heter och hur duktig du är. Det finns ingen som kan komma med något slags CV. Ja, allt detta har jag gjort. Och att Gud blir imponerad av det. Utan han säger, ni får det här. Det är en gåva från Gud. Frälsningen är en gåva från Gud. Syndernas förlåtelse är en gåva från Gud. Det eviga livet, det är en gåva från Gud. Barnaskapet, att bli ett Guds barn, det är en gåva från Gud. Guds ande, det är en gåva från Gud. Att han är med oss varenda dag, det är en gåva från Gud. Allt är av nåd. Så genom att tro på hans död, Jesu död, och på hans uppståndelse får vi det här livet. Det livet som Gud vill ge dig och mig. Den här frälsningen kan bara tas emot. Det är en gåva från honom. Det enda jag kan göra, det är inte att försöka betala tillbaka, utan bara kan tas emot. Jesus vinner en enorm, en ofattbar, en obeskrivlig seger på det korset. På Golgata korset. Men det gör han inte genom våld. Det gör han inte genom att visa sin makt och styrka. Utan det gör han genom att ge upp. Genom att kapitulera och genom att dö för någon annan. Så Gud visar sin kärlek till oss genom att offra sig själv. Genom att offra sitt liv. Han vinner seger genom självuppoffring. Och i Romarbrevet kapitel 5, det står så här. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och på samma sätt som Jesus dog för oss, det liv han erbjuder till oss har med döden att göra. Han som är våran mästare visar oss ett nytt sätt att leva. Ett uppoffrande liv. Att leva inte för sig själv utan att leva för andra. Och de som vill följa honom, ja, Gud har något att säga om det till sina lärjungar, till sina efterföljare, till de som följer efter. Och det är lite grann det jag vill prata om idag. Det finns i Matteus evangeliet kapitel 16 och vers 24. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig, om någon vill bli min lärjunge, om någon vill bli min efterföljare, om någon vill vandra tillsammans med dig, om någon vill, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Det här handlar om död. Och då tänkte jag så här lite makabert. Vad är det som kännetecknar en död människa? Och någon säger, ja, den rör sig inte. Ja, där finns inget liv. Nej. Det finns inget hopp. Nej, det stämmer. Men då tänkte jag, finns det andra saker som kännetecknar en död människa? Ja, jag funderar på lite grejer. Så jag har någon lista här. En död människa kämpar inte längre. Att leva ett kristet liv handlar inte om egna prestationer. Att jag skärper mig och jag anstränger mig och det är inte det livet Gud har kallat oss att leva. Utan han säger, kämpa inte i egen kraft. Därför ska du få min kraft. Så Jesus inbjuder oss till att leva. Inte i min kraft längre. Det handlar inte om mig, utan det handlar om hans kraft. För då kan det hända mycket, mycket mer. En död människa har ingenting att visa upp. Då har man förstått vad nåd är. Att allt det jag gör och allt det jag får är bara nåd från Gud. Det har inte med min präktighet och med min duktighet att göra. Hur andlig jag kan vara. En död människa behöver inte bekräftelse. Jag behöver inte imponera varken på Gud eller på andra människor. Gud verkligen, jag sa det innan, han blir inte imponerad av vår duktighet eller vår präktighet eller vår förmåga. Men jag tror att han blir berörd när han ser ödmjukhet och när han ser ett uppoffrande liv. Så en död söker varken uppmärksamhet eller bekräftelse. Ja, jag visste att det skulle inte vara så många amen på det där. En död människa ställer inga krav. Hur kan jag ställa krav till han som gav allt för mig? Insikten om vilket pris han har betalat för mig gör att jag vill leva i resten av mina dagar i tacksamhet till honom. Det var någon som sa en gång, en bruten man ställer inga krav. Insikten om att jag är frälst bara av nåd gör att jag att det finns brutenhet här inne. Det skapar brutenhet i våra liv. En död människa har ingen vilja. Det innebär att mina egna planer, mina egna agendor, mina egna ambitioner lämnas åt sidan. Och det största exempel på det här hittar vi i Jesus. Jesus i Getsemane. Mitt i en väldigt svår situation säger han, inte min vilja utan din. Och när ni ber till Fadern ska ni be så här, låt din vilja ske. Jag läser inte någonstans där det står så här, åh Gud, låt min vilja ske. Är det någon som ber så här? Då är det en annan Fader vår. Låt din vilja ske. Så som i himlen, så och på jorden. En död människa tävlar inte. Nej. Det finns ingen konkurrens i Guds rike. Var och en av oss är kallade av Gud. Så var och en av oss har en kallelse, har gåvor, har smörjelse. Så vi behöver inte titta på varandra. Jag behöver inte. Jag vill ha hans smörjelse. Jag vill ha hennes kallelse. Jag vill ha. Jag tror meningen är att jag ska upptäcka vad det jag har fått. Titta inte på vad andra har. Avundas inte andra. Utan bara, vad är det jag har fått? Vad är det du har deponerat i mig, min Gud? Och sen springa med det. Allt är adresserat till dig. Det finns redan i himlen. Det finns redan i Guds hand. Och det är bara till dig. Jag behöver inte jämföra mig med andra. Vi behöver inte jämföra oss med andra. Vilken är den bästa kyrkan för allt i världen? Vilken är den bästa pastorn? Vilken är den bästa? Jesus är bäst. Det räcker så. Så det kristna livet, det handlar aldrig om att komma först. Det här är ingen tävling. Utan tvärtom, vi måste hjälpa varandra att komma dit upp. Och även om du inte gillar dem. Jag har en dålig nyhet. Även om du inte gillar de här som är lite för mycket eller de som är lite för litet. Du kommer att dela himlen med dem en dag. En död människa är inte rädd för att göra bort sig. Det innebär att död till den egna prestigen. Att det ska se fint ut. Välpolerad. Död åt hur andra ser på mig. Så mindre av människofrukten och mer av Guds frukten. Jag är mer intresserad av vad Gud tänker om mig eller än vad andra tänker om mig. Och det här påminner mig om Maria. Maria som bor i Betania, ni vet Lazarus dotter, kommer till Jesus, tar en alabasterflaska, superdyrt var det, och bryter det och hon på Jesu fötter och torkar dem med sitt hår. Och på en gång lärjungarna, nej, men vad är det här för slöseri liksom och sådär. De gillade inte alls det. Jesus bara älskade det där. Och jag tänkte också på det där med, för att stå uppresta i Guds rike, det börjar alltid genom att böja mig och vara nära hans fötter. Med ett brutet liv. Min alabasterflaska, det mest dyrbaraste jag har, det är till honom. Varför? För att det är han som är min herre. Och för att det handlar inte om mig, det handlar om honom. Hans namn är störst överallt och alla. En död människa är inte rädd att förlora något. En död människa har inget förlorat. Och det finns ingen farligare människa än en människa som har förlorat allt. För det finns inte mer att förlora. Och därför tror jag faktiskt att Satan är livrädd för en sådan människa. En människa som har dött till sig själv för att ge sitt allt till Kristus. När jag är medveten om vilken identitet jag har. När jag är medveten om vem jag är i Kristus. Effekten av hans seger i mitt liv. Att den helige ande bor i mig. Att jag är korsmärkt. Hela helvetet darrar. Satan är inte rädd för mig. Men han är rädd för den som är i mig. Han som är i er är större än den som är i världen. Så när jag börjar liksom agera i Kristus, inte med mina gåvor, duktighet och allt vad jag kan ha, utan när jag låter honom leda mig, när jag låter den helige ande tala, när jag låter den helige ande verka i mig, då skakar i helvetet. Satan fruktar inte dig, inte vår kyrka, men den som är i oss, det fruktar han. Det här med död, jag vill inte döda mötet. Men jag tror att det finns något i det här. Det finns en form av kallelse från Gud just till detta. Det kan komma som en chock. Jag pratade med någon för några veckor sedan och det kan komma som en chock när man säger att man måste betala ett pris för att följa Jesus. Jag tänkte, va? Jag trodde det var gratis. Och ibland kan det vara så att vi predikar ett sånt evangelium. Ett lätt evangelium. Nej. Tro på Jesus och alla dina problem kommer att försvinna. What? Mina problem började när jag började tro på Jesus. Nej, men följ Jesus och du kommer att få alla möjliga välsignelser. What? Jag har inte sett röken av det. Jag säger inte att Gud inte välsignar. Jag säger inte att Gud ger oss seger. Jag säger inte det där. Men för en person som är ny i tron och sen helt plötsligt är jag ensam i min familj som troende. Jag är ensam i min skola, i min klass. Jag är ensam på min arbetsplats. Och helt plötsligt börjar kommentarerna. Att följa Jesus innebär också, mina vänner, för det kommer i paketet förföljelse och lidande. Ingen halleluja där. Det finns många troende. Kanske inte så mycket här i Sverige, men i andra länder. Muslimska länder eller ateistiska länder. Det att följa Jesus kan kosta fängelse. Kan kosta tortyr. Kan kosta själva livet. Och de blir bara flera och flera och flera och flera. Just nu när man pratar om väckelse börjar man titta i muslimska länder, mina vänner. Men vadå? Det är liksom, de får bara förföljelse.
Ja.
Jesus har inte kallat oss till ett liv utan problem. Det han har sagt är att han är med oss genom alla dessa problem. Han är med dig. Han är med dig. Jesus, han är med dig. Emmanuel, han är med oss alla dagar in till tidens ände. Han är med oss mitt i sjukdomen. Han är med oss mitt i problemet. Han är med oss mitt i konflikten. Han är med oss mitt i tvivel. När vi tvivlar. När vi känner oss små. När vi känner oss kraftlösa. När vi undrar vår Gud är. Han är med dig. Så Gud har aldrig sagt att följa honom skulle vara lätt. Men han har sagt är. Jag är med dig. Det kan komma tider, vänner. Längre fram. Det kan komma tider där vi kommer att behöva visa färg. Vad betyder att vara frälst? Vad betyder att bära sitt kors? Vad betyder att vara korsmärkt? Jesus säger till oss, jag är med dig. Vad den kostar. Men kan vi säga samma sak? Om jag lever eller dör. Det är Herren jag tillhör. Det fick ni lite med liten rimma och allt. Men finns det något som är positivt med att vara död? Ja, det finns det. En död människa kan återuppstå. Det gillade ni. Amen. Johannes 12 och 24. Jesus säger så här. Jag säger er sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Så det innebär att Gud förväntar sig. Han vill inget annat än att när vi dör kommer hans liv i funktion. Och det där kommer att göra att vi bär den frukten han hade förväntat sig. Av oss. Det är inte längre mina prestationer utan det är han kan prestera i oss och genom oss. Det handlar om att uppståndelsekraften är verksam i oss. Men uppståndelsekraften kan inte verka förrän någon har dött. När lärjungarna trodde att det var kört. De ser Jesus dö på ett kors och här slutar filmen och vi har gett tre och ett halvt år till det här och vad ska vi göra? Vad händer nu? Och sen kommer Jesus efter uppståndelsen och säger, tjena grabbar, har ni något att äta? Finns det någon hamburgare eller fiskburgare här? Och de har det mysigt ett tag till men sen säger okej, vet ni vad? Nu är det dags att ni pratar om det här. Det är dags att sprida evangeliet överallt. Och det är precis vad som hände på pingstdagen. De predikade evangeliet och när de gör det, när människor kommer i kontakt med evangeliet, händer någonting här inne. Man blir berörd på insidan. Och jag tror att varje människa som behöver frälsning måste komma i kontakt med det där. Jag är på fel väg. Jag saknade det livet som bara Gud kan ge. Jag saknar förlåtelse för mina synder. Det är något som inte stämmer här. Och när jag får insikt om detta, då kommer det alltid en fråga. Vad ska jag göra? Och det var det exakt det de ställde. Den frågan de ställde till apostlarna. Vad ska vi göra? Omvändelse. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Då ska ni få den helige ande som gåva. Var börjar min död? Det börjar i omvändelsen. Det börjar när jag inser att den här vägen är fel. Därför jag behöver gå en annan väg, hans väg. När jag tar emot Jesus börjar någonting i mig. Men dopet, med i dopet, jag bekräftar det. Att det gamla är förbi. Att det gamla måste begravas. Varför då? För att då kan jag uppstå tillsammans med Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus för att aldrig mer tillbaka gå. Så omvändelse, det är en inre förvandling som leder till en yttre förändring. Religionen jobbar precis tvärtom. Man börjar med det yttre. Lär dig nya grejer. Lär dig hur kristna gör. Och ibland till exempel när en muslim tar emot Jesus, det första vi gör, du måste lära dig hur man gör så här och så här och så här och så här. När egentligen, det handlar inte om yttre grejer, det handlar om inre grejer. Förvandlingen går alltid, börjar alltid på insidan. Det handlar inte om att lära andra nya manér, kristna manér. Ja. Det finns en bibeltext som jag skulle vilja läsa tillsammans med er. Jesaja 55 och 7. Som säger lite grann det jag har pratat om. Den ogudaktige, alltså den som inte tror på Gud, den som är på fel väg, ska lämna sin väg. Den orättfärdige sina tankar och vända om. Där börjar vi. Vända om till Herren och han ska förbarma sig över honom. Och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. Han ska skänka mycket förlåtelse, står i en annan översättning. Att vända om till Gud. När jag gör det, det där vi börjar en relation tillsammans med honom. Och det enda jag vill, det är att lära känna honom. Att gå med honom. Att följa hans instruktioner och hans vägledning. Paulus säger så här. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidande genom att bli lik honom i hans död. Att vandra i uppståndelsens kraft. Att lära känna uppståndelsekraften. Det är det vi är kallad till. Gud kallar dig att dö. Men Gud kallar dig också att vandra i det som han kan ge när vi gör det. Det blir en ny identitet där jag lägger ner mitt liv för honom. Jag böjer mig för honom. Istället för att leva i jag-centrerat liv, du bara lever ett Kristus-centrerat liv. Där frågan är inte Gud gör det jag vill, utan Gud, vad vill du att jag ska göra för dig, för ditt rike och för andra? Bibeln säger så här. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Något nytt har kommit. Något bättre har kommit. Ett nytt liv tillsammans med Gud. Och Paulus säger i Galaterbrevet 2:20, framförallt den första delen. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och vad menar han med detta? Han menar att Paulus var korsfäst, att Paulus var korsmärkt, att Paulus var död. Det är inte längre jag, utan det handlar om Jesus. Det handlar om att följa Jesus. Och hans tankar är mycket bättre än mina tankar och hans vägar är mycket bättre än mina vägar och hans planer är mycket bättre än mina. Så det bästa jag kan göra är att följa honom. Att säga ja till honom. Ett korsmärkt liv heter den här predikan. Att Jesus dog på korset har effekter och konsekvenser i mitt liv. Ske din vilja och inte min. Och jag tänkte mig en sak. Och det här, jag fick en känsla när jag förberedde det här och jag bad för det här. att det kan finnas idag människor här som har en kamp, en andlig kamp, och det har pågått ett bra tag. Och det är en kallelse från Gud att just dö. Att det finns saker som ska ges upp. Att man måste på ett ovillkorligt sätt att kapitulera. Det finns saker som jag har försökt och försökt och jag försöker och försöker. Och Gud säger, du ska inte försöka längre utan du måste ge upp. Du måste dö. Ta ditt kors och följ mig. Vad är det Jesus kallar dig att göra? Vad är det du behöver ge upp? Finns det någonting som du behöver dö ifrån? Utan död, ingen uppståndelsekraft. Jag tror att Gud kallar oss att uppleva mer och mer detta, men samtidigt vi måste i vissa områden i våra liv måste säga Gud, här behöver jag dö ifrån det här och ske din vilja där och inte min. Vi kan böja våra huvud och be en liten stund. Herre Jesus, vi tackar dig min Gud för den segern som du vann på korset. Tack Jesus för att du vann en evig seger genom att ge ditt liv för var och en av oss. Tack för att du har visat oss ett exempel på ett uppoffrande liv, ett utgivande liv. Och jag ber min Gud att du rör om i våra liv. Om det finns saker som behövs dö där, hjälp oss Herren. Hjälp oss att ge upp. Hjälp oss att kapitulera min Gud. För vi vill inget annat Herren. Vi vill inget annat min Gud. Att få uppleva uppståndelsen kraft i våra liv. Vi ber så i Jesu underbara namn. Amen.